If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Konkurrensen i modebranschen och bland klädmärken har alltid varit tuff. Men det är inte något som hindrar nya varumärken från att ge sig ut i branschen för att ta sin plats. I det här avsnittet tar jag reda på vad som krävs för att etablera sig i modeindustrin med ett nytt klädmärke och hur du skapar en unik identitet av din idé. Såklart har jag med mig en gäst som delar med sig av hur hon gått från idé till succé på väldigt kort tid. Det här är Bara Business med mig, Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Om du gillar podden, glöm inte att prenumerera på den och ge podden ett betyg. Fortsätt gärna dela när ni lyssnar på podden. Det är alltid lika roligt att se vilka ni är som lyssnar. Och på så sätt hjälper ni också mig att sprida podden till fler, vilket gör mig superglad. Men nu är det dags att ta in dagens gäst. Idag träffar jag Petra Thungården, influencer och grundare till klädmärket Adore. Efter en tuff start som var nära att sätta dem i konkurs tog klädmärket förra året revansch. Idag har de tagit sin plats på marknaden med trendsäkra dropp och en passform som alltid står i fokus i plaggen. Vad tror Petra är framgångsfaktorerna för att Adore har lyckats och hur hittade de till slut sitt unika DNA? Förra året blev som sagt ett riktigt succéår för Adore med populära klänningar för både sommar och vinter. Jag undrar var Petra hämtar sin inspiration till nya designer och hur mycket testar hon designen på andra innan den går till produktion. Jag är också nyfiken på om det faktum att Adore ofta är slutsålt både på deras egen e-handel såsom hos återförsäljare är en del i strategin att bli en hype eller om det faktiskt sålt mer än det någonsin kunde räkna med. Hej Petra och välkommen till Bara Business.
Tack så jättemycket.
Så himla kul att ha dig här idag tycker jag.
Det är väldigt kul att få vara här. Fredag, sol, champagne snart.
Det kan inte bli bättre. Många har ju säkert koll på dig, men om man inte har hört talas om ditt klädmärke Adore, hur skulle du beskriva det?
Jag skulle nog beskriva Adore som ett klädmärke med väldigt bra passform. Tidlöst, alltså vi är inte trendkänsliga på det sättet. Sen tror jag att man ser nog ofta oss i butiker för att alltså framförallt vår sommarkollektion innehåller väldigt mycket färg och mönster. Det är inte så skandinaviskt i sitt uttryck. Men framförallt, alltså det, alltså den feedbacken vi har fått är väl framförallt vår passform. Att det sitter väldigt bra.
Och vi ska ju komma tillbaka och prata mer om klädmärket och jag kan tänka mig att vi kommer komma in mycket på passformen då bland annat. Men utöver Adore så gör ju du en hel del annat. Hur beskriver du liksom Petra Thungården, alltså, verksamheten i övrigt?
Alltså ibland undrar jag vad jag gör. Man är, alltså det känns verkligen som man är så här alltid allo. Alltså det känns under, jag började blogga för, det är säkert 18 år sedan. Och sen dess har jag typ hunnit med allt från att typ inreda, vara matstylist till, alltså jag har gjort de mest konstiga uppdragen. Men det är det som också gör att ens jobb är så förbannat roligt, för att ingen dag är liksom den andra sig lik. Så att, ja, jag gör verkligen allt mellan himmel och jord. Men alltså, min huvudinkomst är ju influencer, som det heter idag. Så att det är Instagram, bloggen och sen mycket samarbete runt omkring.
Hur mycket tid skulle du säga att Adore tar från din tid?
Alltså nu i dagsläget, vi växer ju så det knakar hela tiden. Så att nu i dagsläget har jag faktiskt lagt bloggen lite på is. Sen jag fick barn, alltså det är så svårt, jag hinner liksom inte med. Och nu är Adore egentligen ett heltidsjobb. Så vi är lite för få. Så att just nu har jag fått lägga mycket mer tid där än vad jag gjorde tidigare.
Jag läste en intervju med dig där du pratade om Adore, och så sa du att du tyckte att det var mycket i klädbranschen som saknades. Och för många utifrån så kanske man tänker så här, men gud, det finns ju hur många märken som helst, och det är ju hur svårt som helst att slå sig in, för att det är en sån konkurrensutsatt bransch. Vad var det du själv såg saknades i klädbranschen?
Alltså jag är alltid under, alltså jag jobbade... Innan jag blev egen så jobbade jag på Metro i 7 år som chefredaktör för vårt modemagasin. Och innan dess jobbade jag också med mode för en annan tidning. Så att under 10 års tid så har jag liksom skrivit om trender, alltså dag ut och dag in. Jobbade som stylist också, så att liksom, kläder var ju i mitt liv varje dag. Men det jag själv alltid har liksom brunnit för är passform. Alltså inte liksom vad är trendigt idag, utan så här, hur sitter det här plagget på kroppen? Och framförallt tycker jag så här, när man jobbar med olika storlekar, att många plagg sitter jättebra på en 34-36 men sitter inte alls lika bra till exempel på mig som är en storlek 40 eller storlek 46. Och då känns det som att folk bakom många klädmärken kanske inte har tänkt på liksom de små detaljerna som faktiskt gör att man får den här fina balansen mellan axlar och höft. Och jag är helt, alltså det bästa jag vet är så här klaustrofobiskt tajta plagg som verkligen så här smiter åt i midjan, men som sen är liksom lös över magen så att man liksom känner sig bekväm, men du får fortfarande den här där super timglas kroppen. Och jag tror att många som kanske inte har kurvor vill ha kurvor, eller så vill man förstärka sina kurvor. Så det jag tyckte fattades var liksom plagg som verkligen fick ens kropp att framställas i bästa dager. Och det som är så svårt är ju att så här, alla kroppar är ju så unika. Så att det är ju sjukt svårt att skapa ett plagg som passar på, liksom, det finns ju hur många olika kroppstyper som helst. Så att målet har varit att liksom, men komma på små lösningar i varje plagg som gör att du kan justera plagget så att plagget just passar din kroppstyp. Så att det, alla plagg är liksom inkluderande. Så att, alltså när jag själv handlar kläder, jag är ju alltså... älskar att shoppa på nätet, för jag tycker att det är lättare att liksom se hur plaggen sitter på. Då kan jag nästan direkt säga, alltså jag vet hur plagget kommer sitta på mig och om det kommer passa. Så att vi jobbar jättemycket med så här, allt från hyskor till att du så här, kan, vissa har man liksom mindre byst, då kan man ju ha en mer öppen urringning, men medan har man större byst så vill man ju kanske kunna stänga till. Så att vi har massa sådana små lösningar och så här draperingar som man kan dra upp och dra ner, så klänningen, vill du ha den jättekort kan du ha det, vill du ha den längre ner så kan du ha det, så att alla plagg är liksom kameleonter.
Jag tycker det är så spännande, och det är ju ibland när man kanske tänker att man vill utveckla ett klädmärke tänker man att man ska göra snygga kläder, men att det finns ju så mycket runt omkring man också kan tänka till kring, som till exempel det här med passformen.
Ja, men också här, alla vet, så här känner jag i alla fall, jag har kanske, om man säger 10 klänningar i min garderob som jag alltid, alltså år efter år så faller jag tillbaka på de här klänningarna. Det här är liksom mina, det spelar ingen roll om, när man har en liksom dålig dag eller man inte känner sig bekväm, det spelar ingen roll hur fin klänningen är, du kommer inte vilja sätta på den om du inte är bekväm. Så att det jag ville skapa med Adore var de här klänningarna som du vet, som du bär varje dag, för att du kan klä upp, du kan klä ner dem, du kan ha dem i sneakers, du kan ha dem i klackar, men du känner dig alltid som ditt snyggaste jag. Och jag vill inte att det skulle vara plagg som är slit och släng, utan det här liksom, de här sommarklänningarna är de som vi släppte första året, är lika aktuella idag och det är fortfarande våra bestsellers. Så att jag ville liksom skapa plagg som man känner sig som sitt allra finaste jag i.
Du har ju väldigt starka visioner och liksom en stark egen liksom känsla av vad Adore ska vara. Och hur har ni lyckats få ner det här i varumärket så att även kunderna förstår att så här, men det här är sådana plagg där vi verkligen har tänkt till kring passformen, jag kan anpassa det här utifrån min kropp och så. Hur har ni fått ner det i varumärket då?
Jag kan ju inte säga så här, vägen har ju inte varit spikrak. Alltså vi har hållit på att gå i konkurs. I början så liksom, vi famlade verkligen i mörkret. Vi var alldeles för spretiga, började göra träningskläder, gjorde kappor. Tills att vi till slut liksom hittade vårt DNA, alltså vårt varför, varför gör vi det här? Och bestämde oss för att så här, siluetten och passformen, det är liksom, det är vårt viktigaste kriterie för klänningarna. Vi kommer inte släppa några plagg som inte liksom prickar i vissa boxar. Så att när vi väl landade i det, då känns det som att så här, nu är liksom vägen framåt lite rakare. Och sen tycker jag, alltså allt från styling till fotografering, när man jobbar som vi gör mycket med liksom e-handel, så är ju det ens enda skyltfönster utåt. Och det känns nu som vi verkligen så här, har hittat rätt vibe. Och liksom feedbacken vi har fått från många kunder är ju att, alltså när de väl har testat plaggen, så skriver folk så här: gud, jag brukar inte ens ha klänning, men nu har jag bara dårklänningar. Och det gör ju mig så glad, för då känns det ju verkligen som man har i alla fall lyckats en liten bit på vägen liksom.
Ja, det är väl bästa betyget.
Ja, det är bästa betyget.
Jag tänker så här, jag är inte en person som brukar ha klänning. Jag kanske måste testa
dårklänning
då och se om jag
snälla, du måste komma
blir
en
klänningsbärare.
Så får jag styla dig, hur roligt.
Ja, jätteroligt. Har du något tips till andra då som vill starta ett klädmärke och vill hitta sin identitet? Hur ska man tänka?
Alltså jag tror det viktigaste är, alltså oavsett om det är ett klädmärke eller vilken produkt eller vad man nu ska släppa eller om det är en tjänst. Alltså man behöver inte alltid uppfinna hjulet. Alltså hur mycket klänningar finns det inte på marknaden? Men däremot så tror jag att det är viktigt att så här, ha ett varför. Varför gör vi det här? Och så här, tydligt kommunicera ens varför på hemsidan, på Instagram, att så här, okej, vad står vårt märke för? Vad är liksom, vad är våra värderingar? Så att det, för att sticka ut så tycker inte jag att det måste vara en helt unik produkt. Det kan vara, ja, men allt från att säga, ja, du är väldigt lång och typ har aldrig hittat en t-shirt som passar dig, därför uppfann du det här t-shirtmärket som har lite längre t-shirtar. Att det liksom finns en tanke bakom, att det inte, det bara ska vara att kränga massa kläder, utan att man liksom har en grundtank och en vision. Eller, och allt handlar ju idag också väldigt mycket om så här, alltså hur man kommunicerar varumärket. Vad, alltså många säljer ju sina produkter bara för att det har en viss image och det säljer. Men det kan ju vara svårt att uppnå liksom vid första släppet. Men det är ju något man bygger upp under tid liksom. I slutändan tror jag att allting handlar om att ha en bra produkt. Du kan liksom aldrig sminka en gris. Alltså du måste liksom ha en riktigt bra produkt för att det ska sälja. Du kan ju sälja till en viss grad, men sen kommer du inte längre liksom.
Ja, och jag tycker det är jätteviktigt det där du säger med att hitta sitt varför och att man liksom kanske någonstans löser ett problem även om man är ett klädmärke. För så är det ju ofta när man kanske startar andra typer av företag, att man hittar ett problem på marknaden, att man saknar någonting, och så exakt, utvecklar man en tjänst för det. Och att man ska tänka så även när det kommer till kläder, att säga nej, men det finns inga plagg för den här kroppsformen, eller det finns inga plagg för det här, eller i det här materialet som jag så gärna vill ha, eller vad det än kan vara. Så det är jätteviktigt att ta med sig.
Exakt, och att man kanske också bara vill förbättra en befintlig produkt som finns, eller ja, men det finns, listan kan ju göras lång, men jag tror inte man bara ska producera saker för att liksom sälja, utan att det ska verkligen finnas. Alltså innan man startar märket tycker jag verkligen att man ska sätta sig ner. Det finns ju hur många sådana presentationer på YouTube som helst som handlar om just ens varför.
Vad har mer varit era framgångsfaktorer tror du, utöver att ni har väldigt snygga kläder och ni kanske har haft det här starka varför med passform? Finns det några andra saker som ni har gjort rätt?
Alltså jag tror framförallt så har det ju varit då, som du säger, passformen och att så här, word of mouth, att många har, ja, men haft på sig klänningarna och tipsat sina kompisar. Och sen så alltså, sen självklart har ju vi haft väldigt många influencers som verkligen genuint gillar klänningarna och har haft på sig dem jättemycket i sina kanaler. Och det har ju verkligen gjort hela vår försäljning. Alltså utan dem hade vi ju inte alls, det går ju inte att jämföra. Så det har ju verkligen, vi har ju verkligen haft supertur. Och sen har ju jag jobbat i branschen så många år, så man har ju så många kompisar som liksom jobbar med det här. Men sen tror jag framförallt också typ stylingen, att så här, vi har lagt extremt mycket pengar på modeller, på fotograf, Alltså, och liksom hela uttrycket. Så att jag tror att det, alltså om man ska driva en e-handel idag så är det lika viktigt som allt annat.
Du nämnde ju tidigare att ni var lite spretiga i början med kollektioner och sådär. Och nu, ni jobbar ju fortfarande i kollektioner, eller hur? Att ni släpper olika, eller?
Ja, alltså vi vill egentligen gå ifrån liksom hela kollektionssläppet, för jag tycker det är lite föråldrat. Så vi kommer jobba mer med dropp från och med nu. Förut så släpper man en kollektion och så kommer alla plagg in samtidigt och sen har man tröttnat på det. Så att vi vill hela tiden hålla nyhetsvärdet, så vi kommer istället jobba med olika dropp hela tiden så att det hela tiden finns ett nyhetsvärde på sajten så att man ska vilja besöka den. För om man släpper allting samtidigt, då har man ju redan sett allting. Då driver det inte någon ny trafik. Så att jag tror att det är framtiden liksom, inom framförallt klädbranschen.
Om man tänker de här olika droppen då, som ni kommer göra, hur mycket liksom en röd tråd behöver det finnas i de olika droppen? Eller om man då är ett företag som jobbar med kollektioner, och hur mycket kan man överraska?
Alltså jag älskar ju överraskningar. Och tycker så här, jag tycker så här, i dagsläget, nu har vi inte funnits i så många år, men sedan 2017. Men nu, vi har ett ganska starkt NOS-program, och NOS-program är liksom never out of stock. Så vi har hittat några modeller som liksom, det är ju vår pengamaskin, eller vad man ska säga. Det är ganska säkra kort, så gör vi dem i nya mönster. Men sen tycker jag, skulle vi bara släppa dem, då skulle det ju vara hur tråkigt som helst. Man vill ju ha, jag gillar ju nyheter, nya styles. Men sen, det som är en röd tråd genom våra kollektioner är ju att våra midjemått och liksom många detaljer från andra klänningar som vi har gjort föregående säsonger är återkommande i de nya kollektionerna. Så att även om du köper en sprillans ny klänning i ett nytt mönster, så kommer det bara, men gud, oj, den här satt som vår Paris-klänning. Så att vi har liksom, vi återanvänder klänningarna.
Hur hämtar du inspiration till nya kollektioner eller nya dropp?
Alltså det kan vara allt från att, alltså jag är en riktig Pinterest-nörd. Jag älskar, framförallt älskar jag färg. Så jag kan sitta liksom i hur många dagar som helst och bara sitta och pinna färger. Och så har vi börjat jobba nu med en grym mönsterkonstruktör och en tjej som tar fram prints åt oss. Så vi sitter ju och bollar i liksom evigheter. Och sen så älskar jag, jag tycker alltså man får inspiration från allt. Jag tycker typ dokumentären om Diana, alla hennes liksom magiska klänningar. Alltså jag tycker alla små detaljer, det kan vara från gamla bilder, det kan vara från en tjej man ser på stan till en tavla. Allt inspirerar det.
Du har ju jobbat i modebranschen länge, men inte designat kanske så mycket kläder innan. Hur har du lärt dig hur man tar fram ett plagg, från att du har en idé i huvudet kopplat med Pinterest, kopplat med all annan inspiration? Hur får man ner det här till ett plagg?
Alltså jag har ju verkligen gått på magkänsla, learning by doing. Vi har ju en mönsterkonstruktör nere i Kina, alltså som hjälper mig. Och, men alltså den här vägen har ju verkligen, jag har verkligen fått prova mig fram. Och de har ju sagt så här, men det här går inte, det här tyget kommer falla fel, det här kommer inte bli det du vill ha. Jag bara, testa ändå, jag vill se. Och de har alltid rätt, de bara, det blir inte bra. Men, så att det har ju varit, alltså hela konstruktionen har ju varit svårt, men man har ju ändå haft, jag har ändå haft liksom en tydlig bild och vision hur jag vill att plagget i slutändan ska se ut. Så att det blir nog några fler turer för mig att få plagget rätt än det blir för någon som är utbildad liksom.
Hur mycket testar du dina idéer på andra innan du kör?
Alltså jag älskar, jag har ju väldigt många kompisar som också är klädintresserade, så att de får vara provmodeller.
Men det är ju,
men jag
jättebra,
älskar, jag, man måste testa. Alltså för att, i början så utgick jag nästan bara från mig själv. Och jag har ju en viss typ av kropp, och den ser inte ut som alla andras. Och framförallt, jag är ganska lång. Så att i början utgick jag bara från mig själv. Så att plagget satt jättebra för mig, men då blev de ju alldeles för långa på andra. Så att nu utgår vi mer från liksom ett average-snitt. Men det är ju alltid svårt. Alltså ett plagg, att ett plagg ska passa alla kroppar är ju nästintill omöjligt liksom. Så det är ju också, alltså alla har ju olika preferenser. Jag älskar när saker är så tight som man inte kan andas. Det är det inte jättemånga som gör.
Nej.
Alla kommer såhär, men gud, jag måste gå upp två storlekar, det är alldeles för tight. Men det har ju varit vår nisch. Alltså att folk, alltså om du verkligen vill ha den här timglaskroppen, då kan du få den med våra klänningar, för att de är ganska små i midjan. Men det har ju också varit, alltså ett av våra största problem, att vi har haft ganska hög returgrad, för att det har inte kommunicerats på rätt sätt. Så att det är någonting som vi verkligen kommer jobba med den här våren. Till nästa släpp som kommer nu, så kommer vi ha en video på varje produkt. Och där kommer vi ha olika kroppstyper så att du lätt kommer kunna se. Och där kommer vi också förklara att det här plagget är ganska tajt över bysten, så har du en större byst så kanske du måste gå upp. Eller är du rakare i midjan skulle vi rekommendera dig att gå upp en storlek. Alltså just ur en miljöaspekt, så att i dagsläget är det så många som beställer. Vi har haft väldigt högt tryck på våra släpp, så att det är väldigt många som beställer två storlekar bara för att vara säkra om att, att klänningen kommer passa. Så att vi vill liksom bli mycket bättre på att alltså hjälpa kunderna att hitta rätt storlek från början. För det är ingen jävel som läser de här, tar sina mått och beställer. Vi har ju våra mått publicerade på hemsidan, men det är liksom för krångligt. Det är ingen som sitter med ett måttband hemma och har stenkoll på vad man har för mått.
Nej, och jag tycker även om det står de här måtten, jag brukar aldrig orka mäta.
Nej, men man gör ju inte heller det. Så det är jättesvårt. Så att vi kommer vara, alltså, bli mycket, mycket bättre på att kommunicera och ha även liksom, på själva produktbilden kommer vi ha överst alltså usparna för det här plagget, typ så här, run small in waist. Så att man vet så här, att är man rakare i formen så måste man gå upp en storlek.
Spännande, för jag menar det är inte bara är det liksom utmaning att få kunder att hitta rätt plagg på e-handel? För det är ju svårt att veta hur ett plagg sitter innan man har testat det. Så det, alltså, alla sitter väl med den utmaningen på ett sätt.
Ja, och sen tycker jag så här, det är en fördel nu eftersom vi har valt att, ja, men, att vår midja är återkommande i många plagg fast i en annan style. Är att om du har köpt en Paris-klänning som är vår bäst sålda produkt, då vet du att om du köper en Florence som kommer i vår, då har den samma midja. Så att om du är en 38 i Paris är du en 38 i Florence. Så att det ska bli mycket lättare för kunderna att så här, känna sig trygga, bli bättre på kundtjänst. Vi kommer ha liksom en live-chatt som är öppen på dagarna så att man lätt kan få stylingtips eller tips om vad man ska välja för storlek. Vi kommer vara mer tillgängliga.
Vad tycker du har varit det mest utmanande med att driva ett klädmärke? Jag förstår att det är mycket, men om du ska lyfta någonting.
Nej, men jag hade väldigt tur för jag startade Adore med en av mina bästa killkompisar. Och han hade varit i klädbranschen i hela sitt liv. Så att det är jättekul. Jag är ju mer kreatören. Jag har liksom inte alltid stenkoll på bokföring, frakt, leveranser. Jag tror att det är därför det också har funkat så bra, för att jag har fått göra det jag är bra på och han har gjort det han är bra på. Nu har jag köpt ut honom, men nu är det en ny tjej som har gått bredvid honom som hon sköter liksom allt det administrativa. Så att jag tror många tror att det är väl bara att starta ett märke, men det är alltså, det ligger så mycket bakom. Allt från att du också ska ha en fabrik som du verkligen kan stå bakom, som har rätt miljöstämplar. Allt ska ju stämma. Jag vill inte jobba med, alltså jag vill verkligen kunna stå för vårt varumärke. Men till att få hem kläderna från där du producerar, till att du ska ha avtal med Postnord, med andra firmer, till, ja, det finns hur många saker som helst. Till att nu när vi har börjat sälja till återförsäljare så ska du räkna ut marginalerna rätt så att du faktiskt gör pengar på dina plagg när du säljer. Alltså det är en hel vetenskap.
Hur tänker ni där kring e-handel kontra återförsäljare?
Alltså i dagsläget så säljer vi fortfarande mest själva. Men det vi kommer göra är att vi kommer ha en viss del av kollektionen som vi fortfarande säljer till återförsäljare. Men sen kommer vi ha en ganska stor del som heter Adore Exclusive som man bara kommer kunna köpa hos oss. Så att man hela tiden har en USP kvar. Alltså varför ska folk handla hos oss om de till exempel får billigare frakt hos Nelly eller Waka Kung. Så att jag tror att, men just nu så finns det liksom kunder så det räcker åt alla.
Om du fick göra om en sak under den här resan med Adore, vad hade det varit om du visste hur det skulle gå? Liksom, vad har du tagit med dig för lärdom?
Alltså jag tänkte verkligen på den här frågan och alltså jag tror faktiskt inte att jag hade gjort om någonting. För vi har gått på så många nitar. Vi har suttit och bara gråtit och typ tagit våra sparpengar. När vi släppte sportkollektionen och den inte alls sålde bra. Och vi höll verkligen på att gå konkurs. Vi låg liksom minus på kontot. Och bara, ska vi lägga ner det här? Är det ens värt det? Men jag tror att alla de motgångarna har ju gjort att vi, alltså, då kavlade vi upp armarna och bara okej, nu måste vi, precis som jag pratade om i början, så här, vad är Adore, vad är vårt, varför, och så här, liksom nischade in oss ännu mer. Och jag tror att vår produkt hade ju inte blivit den är idag om vi inte famlade i mörkret i början. Så att jag tror verkligen att alla misstag är liksom, det är bara bra lärdomar som gör att man blir ännu bättre.
Men om man är så där nära på att gå i konkurs, hur motiverar man sig att nej men nu jäklar ska vi ta igen det här?
Nej men vi bara så här, okej, nu sitter vi där och med det här lagret. Och det värsta, jag tycker det känns hemskt att liksom, man vill ju aldrig sitta på lager. Det är för det första ur en miljösynpunkt, men och liksom har gjort någonting som inte säljer. Men det var bara att här, vi gör ett sista försök. Nu måste vi liksom göra produkter som verkligen är vi.
Ja, och det känns ju verkligen som att ni hade ett lyckat år. Framförallt förra året känns det som ni släppte väldigt mycket plagg som blev otroligt populära. Var det så?
Alltså förra året var helt galet. Alltså vi hade aldrig kunnat tänka oss att det skulle gå så bra. Från att vi satt där och grät på kontoret och på konkurs till att det bara liksom flög. Så att det var så kul. Och vi har ju hela tiden, alltså, vi har inte tagit in något kapital utan velat finansiera allting själva. Så att vi har hela tiden kunnat köpa in, alltså, i den mån det går. Men eftersom vi finansierar alla inköp själva med de pengarna vi får in, så har vi liksom inte kunnat mätta alltså efterfrågan. Så att det är sjukt svårt med kläder. För att man kan sitta innan och så är det många styles som jag tror på. Men sen så är det några andra styles som går absolut bäst. Så att det är så svårt att veta vad som kommer sälja.
För det där funderade jag lite på. Just för ni har haft en del kläder som är slutsålda. Eller ganska många kläder som är slutsålda både hos er och återförsäljare. Och om det liksom har varit en del i strategin att det ska vara lite limited. Eller om det faktiskt är så att det har gått så himla bra.
Nej,
så.
Det har gått så himla bra. Nej, men alltså, vi har ju köpt in så mycket vi har kunnat. Och det är alltid, alltså, klädbranschen är svår och lite konstig tycker jag. För att vi ligger ju ute med alla pengar för alla återförsäljare också. Så att under ett halvårs tid så är vi liksom bankrutt. För att då har vi köpt in kläder för alla pengar vi har fått in. Och vi lägger ju även ute med pengar då för alla återförsäljare. Så att vi har liksom inte kunnat köpa in mer än det vi har gjort. Och sen, vi har ju en smart grej när man är liksom en startup. Är ju att lägga ut produkterna på pre-order som vi har gjort, för att då ser du ju ganska snabbt efterfrågan på produkterna och vilka man ska beställa mer av. Så att det är ett väldigt bra tips om man kanske inte har kapitalet att köpa in tillräckligt med produkter från start, tycker jag.
Ja, men det är ett jättebra tips, det håller jag med dig om.
Jag måste sen tänka så här, många, alltså i dagsläget så är ju folk vana vid att man kan ha längre leveranstid om det är en produkt som man verkligen vill ha, så att alltså, framförallt om man typ tillverkar dyrare produkter som marmorbord eller vad som helst. Möbler har ju liksom längre leveranstid om man är. Så är man nystartad då så är det toppen.
Hur mycket sålde ni för er bästa månad?
Alltså jag gillar inte att prata om det, men under juni månad som var, då var liksom den absolut största hypen inför midsommar. Då sålde vi liksom för en tredjedel av hela året, så det var helt, och vi hade nog kunnat sälja för dubbelt så mycket om det inte var så att alla plagg var slut. Då stod liksom folk utanför vårt kontor och bara, jag måste ha en klänning till midsommar, kan ni inte lösa det? Och så här, vi satt och bara, snälla kan leveransen komma snabbare? Det var ju kul, men alltså, jag var ute på, vi hade hyrt ett landställe i somras och det var ju pandemin, så jag var knappt i stan, och så var jag inne en kväll och då såg jag. Det var helt absurt. Alltså det var så många tjejer som hade på sig klänningar. Och det är det som är det absolut roligaste med att ha ett eget klädmärke. Alltså när man får se folk ha på sig plaggen och så här, leva sitt bästa liv. Folk satt och skrattade inne på halviska och drack drinkar. Och bara så här, man vill ju bara springa fram till alla och bara, men gud, jag har en klänning. Men det är så sjukt nu, för i början tror jag ändå folk visste så här, ah, det är, alltså att folk kanske köpte märket för att ja, det var mitt märke. Men i dagsläget så, nu har det liksom gått och blivit större. Så att det var en tjej jag sprang fram till på stan och bara, jag måste visa att du är så fin i klänningen. Och hon bara, gud tack, den kom från Adore. Jag bara, och då blev det så pinsamt. Jag bara, nej men alltså det lät som att jag gick fram för att typ skryta. Men det är alltså det absolut, det är det roligaste med att ha märket. Och jag typ så här verkligen, ja, men att så, här, så många olika kroppstyper gillar märket och att så här, folk som är storbystade som har haft svårt att hitta klänningar skriver mejl. Vi har verkligen så här, engagerade kunder, så att jag tycker det är så kul att man verkligen, vi har så bra kontakt med de som handlar, så det är superkul.
kan ett klädmärke bli överhypat så att det liksom lite slår över, att man blir såhär, nej men jag vill inte ha en klänning för alla har den här.
Alltså det tror jag ju är så svårt att styra, för att du kan ju inte säga nej till folk som vill handla. Så att jag tror att, ja, det kanske absolut kan hända, men förhoppningsvis tycker väl folk att plaggen är så fina som man ändå vill bära det liksom. Och vi är nog inte där, vi är fortfarande relativt små, så att jag tror inte det är risken i alla fall.
Hur tänker ni då kring att bygga ett varumärke som håller över tid, så att det här inte är en Adore-hype nu, utan att man fortfarande vill bära Adore om 5 år?
Alltså jag tror att det är hela vår grundfilosofi, att det här just ska vara såna plagg som man, men det är liksom en så här S i rockärmen i garderoben, att även om du köpte en klänning för 4 år sedan så måste det ändå kännas bra att veta att det fortfarande är den klänningen som säljer bäst. Och det är väl just, alltså, som vi har pratat om nu, att det är passformen, att man känner sig fin. Så att jag vill liksom inte att det ska vara, alltså det är det värsta jag kan tänka mig, att det skulle vara en klänning som man bara kastar på sig en kväll och sen så använder man aldrig den mer. Utan jag vill verkligen att det här ska vara plagg som man så här bär med sig genom livet och känner sig förbannat fin i liksom.
Det är ju många som drömmer om att starta ett varumärke och kanske framförallt ett klädmärke. Har du några tips till de som lyssnar om man sitter där och tänker att ja, men jag vill verkligen dra igång det här?
Alltså jag tror det viktigaste, alltså oavsett vad man ska starta, så är det bara att starta. För jag tror det värsta man kan göra är liksom att, ja, men gå och tänka och fila på sin idé och så kommer man liksom aldrig till skott. Så att jag säger bara, sätt dig och googla, försök hitta liksom en bra produktionsansvarig, skicka ut skisser till olika fabriker, träffa, försök få tag i folk och försök få en mentor, hur går man tillväga att starta upp. Vår plattform ligger på Shopify, det är alltså superenkelt att skaffa sin egna webbshop. Det behöver liksom inte vara så svårt, och jag tror att så här, i dagsläget tycker jag, alltså det, så kan man ju se även på Instagram, att förut skulle allt vara liksom tillrättalagt, det skulle vara så här systemkamerabilder, det skulle hoppa någon delfin och folk låg och det var så här flashigt liksom. Men alltså nu känns det ju som att trenderna är mycket mer, folk vill bara ha liksom real deal, man vill ha mobilbilder, så att det behöver inte alltid vara så jävla svårt, utan typ har du en snygg kompis, kasta på klänningen på henne och ta bilder. Du behöver liksom inte ha ett enormt kapital för att sätta igång. Så skulle jag verkligen säga. Och som jag sa, att satsa på pre-order till en början. Okej, finns den efterfrågan? Sen tror jag verkligen att den nya grejen är ju att just ha det här engagemanget med sina följare. Att, och även då man kanske inte har, jag är ju lyxen att jag då är influencer och har massa följare som kan tycka till. Men liksom fråga kompisar, fråga vänner, lägg ut på Instagram, ska vi göra den här i rött eller blått så att folk känner sig involverade i processen. Jag tror att liksom dra nytta av sociala medier. Var på alla plattformar. Pinterest tycker jag också är så här en underskattad plattform där du kan köpa reklam. Jag skulle nog säga att det viktigaste är bara att liksom, sätta igång. Och våga fråga folk. Jag är ganska dålig på det själv. Men alltså, fråga folk om hjälp som har gjort samma resa. Alltså, de flesta vill ju dela med sig och hjälpa till. Liksom.
Nej, men det är helt rätt. Man måste ju börja för att saker ska börja hända också. Så att ta de där första stegen är jätteviktigt.
Ja, och köpa ett domännamn kostar 150 kronor. Sen skaffa en Shopify. Alltså den billigaste. Det kostar knappt någonting. Gör samples, gör din första produkt och liksom börja med att få ut den och ta beställningar i början. Eller börja sälja till dina kompisar och liksom be dem testa produkterna och ja, be dem ge feedback. Men kom igång, det skulle jag säga är liksom, det viktigaste.
Du, som du säger så hade ju du en följarskara som såklart är till stor hjälp när man ska lansera ett klädmärke eller varumärke.
Ja.
Vad har du för tips till de som inte har det? Vad kan man ta till för knep när man börjar liksom med en följarskara på noll kanske?
Men då skulle jag utnyttja influencers. Nej, skoja. Nej, men om du har en riktigt bra produkt så tycker jag, alltså, allt från att du skriver ihop ett eget pressmeddelande som du kan skicka ut till alltså, magasin. Och alla magasin har ju på deras hemsida så har de namn på alla anställda. Så att är de skönhetsprodukt, skicka till deras skönhetsjournalist. Till att jag skulle kontakta varenda liten influencer som är inom din nisch. Och försöka få ut produkten på det sättet. Och det kan ju vara så att även om du i, alltså, kanske inte har råd att köpa reklam, så kanske folk vill skriva om produkten ändå för att det faktiskt är en bra produkt. Och om du kanske börjar med att synas hos liksom mikroinfluencers, så kanske det ger ringa på vattnet att för många större influencers följer ju mikroinfluencers, och då kanske jag säger, oj gud vilken fin highlighter hon hade, då kanske jag snappar upp det och skriver till dig, för att folk taggar ju allt idag. Så att, alltså, jag skulle inte säga att det är fel att börja. Det har vi märkt själva nu att med liksom vår marknadsföring, att vi skickar ju även kläder till alltså mindre influencers eller bara till våra kunder. Alltså vissa kunder som älskar flaggen kan man skicka med en extra klänning, för att de är så himla fina i klänningarna och tar så fina bilder och så här, lägger verkligen tid på att ta fina bilder.
Det där tycker jag är ett jättebra tips. Det har, vi får ju mycket tips här på, ja. Men det har vi inte fått innan, just att man ska använda kunder som faktiskt tar bra bilder. Att,
alltså gud ja, och det är så här, de blir ju bara superglada.
Ja, men det blir win-win för
ja,
båda.
Ja men exakt, så det är ett toppen tips.
Vad har du för varumärke som inspirerar dig själv väldigt mycket just nu?
Alltså jag älskar Witjean, som är ett australiensiskt märke. Jag tycker det finns sjukt många bra australiensiska märken. Men Witjean har verkligen alltså hittat deras, med hela deras liksom formspråk, alla deras bilder har liksom en viss ton. Jag tycker att alltså, hela deras marknadsföringsplan är helt amazing.
Och vad gör de för någon som inte har hört talas om
dem sen tidigare? Witjean gör också klänningar, alltså mycket så här vacation-kläder. Men det är framförallt deras bilder och, som jag älskar. Alltså de är mycket så här in the moment, inte klassiska produktbilder, utan det känns som ett skönt gäng tjejer som är och dricker vin, och så lyckas de få klänningen i liksom den miljön man själv kommer ha klänningen. Så att jag tror så här, tänk utanför boxen. Det behöver inte vara rakt upp och ner, utan gör det kul liksom. Sen älskar jag Bubu Shoes, som är ett barnmärke. Men jag älskar hela deras, de gör någonting som andra barnmärken inte gör. De har en så här fin balansgång mellan, alltså det är barnkläder, men de känns typ som vuxenkläder, fast de har fortfarande den här lekfullheten. Och sen så tycker jag att de är så duktiga på färger. Hela deras paketering, deras nyhetsbrev, deras sajt, alltså allt är bara liksom magi. Så att de hämtar jag jättemycket inspiration från.
Spännande, det är två varumärken jag ska spana in ja. Här efter. Vad händer här nästa med Adore? Vad har ni på gång?
Nej men, åh, det hände så mycket kul nu. Jag är så här helt pirrig för att det hände så mycket roliga grejer. Men, nej, men vi kommer öppna en pop-up nu. Och sen kommer vi försöka gå in i nya marknader. Och bara nu, alltså vi har varit väldigt få anställda på Adore. Vi har gjort, alltså fram tills idag har vi liksom skött vårt lager själva. Så att, och vi har, eftersom vi har jobbat så mycket med pre-order, har vi nästan sålt luft. Så att när leveransen väl har kommit, då har vi liksom tagit in, anställt massa personal och skickat ut. Men nu kommer vi lägga ut det på ett riktigt lager, så att vi ska klara av kapaciteten liksom. Men min mamma har ju stått och så här, hon har stått och vikt alla returer, och du vet, min brorsa jobbar för mig, och båda mina syrror också hjälpt till. Så att, alltså nu blir det liksom lite mer struktur.
Nästa steg.
Nästa steg, exakt. Ja. Men det tycker jag så här, alltså det kan jag verkligen rekommendera. För vi har verkligen gått från, vi började då i min killkompis lägenhet, där vi började liksom packa. Vi hade inte, alltså vi hade inga pengar. Vi hade ju lagt alla vår, hela vårt kapital på att köpa in kläder. Så att vi började i hans lägenhet och stod och packade alla ordrar där. Sen flyttade vi till ett lite mindre rum som fortfarande var pyttelitet. Det var liksom klaustrofobiskt. Och sen har vi då flyttat till det kontoret vi är på idag. Men jag tror att så här, man måste inte liksom skaffa ett 3PL-lager det första man gör, utan så här, väx i dina kläder, se över din budget, för att gör man ett felsteg under startsträckan, då finns det ju inte kapital kvar. Alltså som när vi satt där och grät över vår konkurs typ. Då, alltså vi hade ju aldrig klarat det om vi hade massa andra utgifter, så att jag skulle nog säga håll ner utgifterna liksom i början och fokusera på sälj.
Ja, men det är väl jätteviktigt, och sen kanske se alla de här snedstegen som lärdomar, precis som du var inne på tidigare, att så här, det är inte hela världen, eller det är klart det är ju skitjobbigt när det händer där och då, men att så här, i slutändan så kommer man kanske bara ha blivit ett starkare varumärke eller ens ha en starkare identitet av att saker händer.
Men, och man kommer ju få bakslag, det är inte, vi har, alltså, nu har vi hittat en jättebra fabrik som vi älskar och som är helt fantastiska. Vi har knappt fått några reklamationer, men det var inte vår första fabrik. Vi har ju jobbat med andra fabriker innan som inte alls levererade samma kvalitet. Så att, alltså, man har ju fått fortsätta leta tills man liksom hittar rätt. Så att, Jag tror att många kollar på företag eller man kollar på Instagram och bara gud, det går himla bra för den här personen eller oj vad det säljer, men det, så har det ju aldrig varit för någon från början, utan man blir ju bättre och bättre längst vägen tills man hittar rätt liksom.
Och framförallt ligger det ju hårt arbete bakom, man måste ju vara på jakt gud, efter bättre fabriker, att man inte heller nöjer sig med någonting.
Alltså det tror jag är det viktigaste, alltså, vad man än gör i livet. Det är klart att man ska vara nöjd också och känna att man har åstadkommit någonting, men jag tror att det viktigaste är hela tiden att så här, vad kan vi göra bättre? Kan vi ändra paketeringen? Kan vi göra det här? Hur gör vi liksom köpet lättare för kunder? Hela kundupplevelsen, att man liksom aldrig, ja nu är allt bra. Utan ja, man kan alltid bli bättre.
Det var ett par bra avslutande ord tycker jag för den här intervjun.
Gud vad snabbt det gick. Känns som där i 5 minuter.
Tiden går snabbt när man har roligt. Men stort tack Petra för att du gästade
tack,
oss idag.
Tack snälla. Så kul att vara här.
Ja, men så kul att lära mig mer om Adore och hur ni har byggt upp det.
Ja, och nu ska du komma på fitting.
Ja, ja. Det ser jag fram emot.
Ja.
Det var väldigt roligt att träffa Petra idag och få höra storyn bakom Adore, klänningarna som man har sett väldigt mycket på stan och i sociala medier i senaste tiden. Det första jag tar med mig från den här intervjun är att fundera på vad man kan göra på sitt sätt och vad man kan bli unik med. Det kanske inte behöver handla om att du behöver ta fram en helt ny stil som inte finns på marknaden, utan det kan vara att plaggen har små justeringar, som till exempel i Adores fall, att de fokuserar väldigt mycket på passformen. Vad kan du göra för unikt som gör att du gör något lite bättre än det som finns på marknaden, eller att du hittar en målgrupp som inte är helt nöjd med det som idag finns på marknaden? En annan sak som jag tycker är viktig att ta med från den här intervjun och som man kan ta med sig oavsett om du driver ett klädmärke eller någon annan typ av varumärke är hur du konstant kan skapa nyhetsvärde i det du gör. Till exempel jobbade Adore mycket med dropp, så att de hela tiden skapar anledningar till att deras kunder ska besöka deras hemsida. Och det här tycker jag man kan fundera på även om man har andra verksamheter. Att hur skapar vi vårt nyhetsvärde och hur gör vi det spännande för våra kunder att hela tiden besöka oss eller gå in på vår Instagram eller vad det kan vara. Det sista jag tar med mig är att man ska använda sina kunder mer. Om du har kunder som tar väldigt fina bilder, så se till att de kanske får en extra produkt nästa gång de beställer. Eller skicka en produkt i förväg innan det är lanserat till dem. Allt behöver inte alltid handla om att man ska använda influencers, utan du kan ju faktiskt använda även dina kunder som väldigt bra ambassadörer och ett sätt att få content till dina kanaler. Det var allt för dagens avsnitt av Bara Business. Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Tills dess får ni gärna följa mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Ta hand om er så hörs vi om en vecka. Ciao, ciao!
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.